Podplay.
Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. Den 27 maj år 2000 förändras området Orrefors för alltid. En 10-årig flicka ligger blodig på marken. Barn skriker och vuxna gör allt i sin makt för att rädda den 10-åriga flickan. Men trots upplivningsförsöken går det inte att rädda flickan. Frågan är nu, vad var det egentligen som hände den där kvällen och natten 27 maj år 2000? Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Orrefors, känt för sina konstglas och historiska betydelse, ligger inbäddat i det förtrollande landskapet i södra Sverige. Med sina rötter som sträcker sig tillbaka till mitten av 1700-talet bär staden på en stolt historia av glastillverkning och konstnärliga innovationer. Staden präglas av en lugn atmosfär och skönhet. Och det intilliggande glasbruket har länge varit en stolthet för invånarna. Fredagskvällen den 27 maj år 2000 hade 10-åringen Carolina och ett 10-tal andra barn bestämt sig för att skapa minnen i den gröna fristaden av Äppelträdgården. Traditioner hade formats över åren, där barn till föräldrar som arbetade på det närliggande glasbruket fann en gemenskap genom att tälta under stjärnorna innan sommarlovet tog sin början. Äppelträdgården låg intill glasbruket och Carolinas pappa skulle arbeta nattpass på glasbruket just den här kvällen. Därför passade det extra bra att Carolina och hennes vänner skulle tälta just den här kvällen och natten. Carolinas pappa skulle bara finnas några hundra meter bort. 10-åriga Carolina var driven, utåtriktad och rolig. Hon kände sig stolt över att få tälta helt själv med sina vänner, utan vare sig mamma eller pappa vid sin sida. Stämningen var på topp när barnen slog upp sina tält på den mjuka gräsmattan. Ett tält var avsett för 3 pojkar och en flicka, medan ett mindre nylontält var för Carolina och hennes 2 vänner. Tanken på att tillbringa natten utomhus fylldes med spänning och förväntan, och barnen spelade kort och senare brännboll tillsammans för att fördriva tiden. Men lugnet skulle snart brytas när 2 högstadiekillar dök upp och inledde ett bråk. De störde freden genom att ta en av barnens väskor och kastade den mellan sig. Trots försök från barnen att lugna ner situationen eskalerade bråket. Och när Carolina försökte ingripa blev hon och en av killarna knuffade. Några av barnen sprang då till glasbruket där deras föräldrar arbetade och rapporterade om händelsen. Dock uppmanades de att fortsätta sitt tältäventyr och inte bry sig. De skulle återkomma om något mer inträffade. Alla gjorde sig nu redo för natten och stämningen, trots det tidigare bråket, var fortfarande god. Carolina tillsammans med sina 2 vänner Sara och Lisa låg i sitt tält och berättade historier medan natten föll. När temperaturen sjönk till cirka 7 grader Celsius lämnade några av barnen området för att söka trygghet i sina hem. Ett tält monterades ner och 2 tält stod nu kvar på området. Nattens frid bröts på nytt när 2 killar oväntat dök upp och riktade sitt stök mot barnens tält. En boll kastades nonchalant på tälten och till slut, efter flera tillsägningar från barnen i tälten, lämnade killarna platsen. Barnen gjorde försök att återvända till sina lekar och historieberättande. Den stillhet som sänkte sig var kortlivad. Och än en gång stördes den fridfulla stämningen. Plötsligt korsade två killar på mopeder Äppelträdgården. En av dem var 16-åriga Erik. En relativt nyinflyttad till Orrefors. Och för de lokala barnen en ganska okänd figur. Killarna började fråga efter några av barnen som lämnat platsen tidigare under kvällen. När de fick reda på att dessa hade gått började de köra runt med sina mopeder för att störa barnen som valt att stanna kvar. Carolina, trots sin unga ålder, visade mod och tog ton på ett sätt som ingen annan vågade. Hon sa ifrån och bad killarna att lämna platsen.
Stick härifrån, vi vill faktiskt sova, säger hon till killarna.
Och till slut, efter mycket om och men, lämnar killarna platsen. De är nu 7 barn i Äppelträdgården. Och efter kvällens stök sover nu alla. Men runt klockan 4:30 rör sig en mörk gestalt in på Äppelträdgården och ska förändra allt. En okänd individ tränger sig in i Äppelträdgården och kamouflerar sig med en svart sjal över ansiktet. Målmedvetet rör han sig mot ett av tälten där Carolina, Sara och Lisa sover. Tyst och metodiskt drar han upp en av tältpinnarna för att se om tältet kollapsar. Men han får ingen reaktion och sätter snabbt tillbaka pinnen. Gärningsmannen sätter sig på huk och lyssnar noga. Plötsligt fångar han upp ljud inifrån tältet. Han tar försiktigt fram en morakniv och börjar skära i tältduken. Kniven rör sig åt sidan och neråt och bildar ett L i tältet. När han kikar in i tältet ser han de 3 flickorna som sover ovetandes. Ingen av dem har märkt något. Gärningsmannen gör ett utfall med morakniven och träffar 10-åriga Sara. Och nästa hugg träffar 10-åriga Carolina. Plötsligt vaknar Sara av en smärta i nacken. Hennes ögon möts av ett ansikte nästan inne i tältet. En kuslig blick färgad av mörker. Rädslan slår till och hon skriker. Och gärningsmannens huvud försvinner hastigt ut ur tältet. I samma ögonblick inser hon att Carolina är svårt skadad och skriker återigen. Carolinas ansikte fylls med blod. En kille i det andra tältet vaknar och går ut för att se vad det är som händer. Han ser då en blodig Carolina som ligger på marken. Sara och killen skyndar sig till glasbruket för att få hjälp av vuxna. De vuxna anländer till brottsplatsen och möts av den fasansfulla synen av Carolina liggande på mage i gräset. Hennes kropp är täckt av blod och ett djupt skärsår pryder hennes hals. Paniken sprider sig bland de vuxna och en av dem rusar tillbaka till glasbruket för att larma polisen. Några minuter efter 4 anländer ambulansen. Men trots deras snabba insatser går det inte att rädda livet på Carolina. Hon avlider allt för snabbt och oförklarligt. Bara 10 år gammal. Sara har också blivit ett offer för det brutala övergreppet. Ett skärsår i nacken, 0,5 centimeter djupt. Orrefors, en plats som annars präglas av trygghet och gemenskap, har plötsligt tvingats konfronteras med en mörk verklighet som ingen hade kunnat förutse. Smärtan och chocken som genomsyrar samhället är överväldigande. Carolinas föräldrar möts av det värsta beskedet en förälder kan få. Deras älskade dotter har lämnat dem alldeles för tidigt. Och en sorgens skugga sveper nu över Orrefors. Ja, polisens utredning tar nu sin början och det är naturligtvis av största vikt att få höra Lisa och Saras berättelser då de var närvarande i tältet. Det visar sig dock vara en utmaning. Lisa är nämligen endast 8 år gammal vid den tiden och lider av mardrömmar på grund av det traumatiska som inträffat. Hon är tillbakadragen och påstår nästan uteslutande att hon sov och inte vet någonting. Sara, hon är också svår att få kontakt med. Polisen är försiktig och vill inte pressa de här unga flickorna för hårt med tanke på att det rör sig om barn som har upplevt något väldigt skrämmande. Så utredarna gör allt i sin makt för att skapa en trygg miljö för de här flickorna och spenderar mycket tid med dem genom att segla och grilla i hopp om att bygga upp ett förtroende. Och Sara, hon bär på saker. Hon har känslor och insikter som blir allt svårare att bära själv. Så en dag bryter hon tystnaden och börjar berätta om det hon sett. Och hon beskriver nu hur gärningsmannen såg ut. Och alla barn som har tältat hörs också av polisen och flera av dem berättar om de 2 pojkarna som kom till tältet och började kasta en väska fram och tillbaka. Men ingen av barnen lägger vidare mycket tyngd på berättelsen kring de 2 killarna som kommit förbi med moped. Och det är just en av killarna på moped som är gärningspersonen. Ja, en intensiv jakt på mördaren är igång och sträcker sig över 6 veckor. Över hälften av Orrefors befolkning, närmare 700 personer, kallas in till förhör. Vi går vidare. Polisen påbörjar dörrknackning i Orrefors. Och bland de personer de möter finns 16-åriga Erik, som tidigare befunnit sig vid Äppelträdgården den 27 maj med sin kompis. Han och kompisen hade varit de som stört de tältande barnen med sina mopeder. Polisen förhör Erik cirka 10 timmar efter dådet i trädgården. Erik hade genomlevt en uppväxt präglad av sociala missförhållanden, alkoholmissbruk och tidig kriminalitet. Innan händelserna i Äppelträdgården hade Erik vid en ålder av 15 år dömts till vård på grund av olika mindre brott han begått. Man hade konstaterat att Erik begick brott när han brukade alkohol. Socialtjänsten i Nybro hade fått ansvaret för vården och utarbetat en behandlingsplan. Behandlingen av Erik avbröts dock under våren innan mordet i Äppelträdgården med motiveringen: kontaktpersonen har uppfattat att Erik från sommaren 1999 avhöll sig från alkoholkonsumtion fram till slutet av 1999. Erik uppgav dessutom för kontaktpersonen att han inte längre kände något behov av att begå brott när han var berusad. Och det är just Erik som är gärningsmannen. Men än så länge riktas inte polisens misstankar mot honom. Och veckor passerar. När 5 veckor har passerat börjar en våg av brott ske i Orrefors. Brott som ska leda polisen till Erik. Ja, cirka 5 veckor har nu förflutit sedan händelserna vid Äppelträdgården och utredningen står stilla. Och invånarna i Orrefors har både innan och efter mordet på Carolina märkt av en oroande ökning av skadegörelse och ytterligare otrygghet i samhället. Och vid ett tillfälle har Orrefors skakats av en brutal händelse där 3 kaniner i ett uthus blivit offer för en grym död. 2 av kaninerna har tryckts ihjäl med en betongplatta. Och angående den 3:e kaninen så vet man inte riktigt vad som har hänt med den. Och utöver det så har sommaren fått människor att hänga ut sina kläder på tork. Men när människor sen ska vika ihop sina kläder som har torkat så märker flera av dem att någon har skurit hål i kläderna. Och en kväll, cirka 5 veckor efter Carolinas död, blir 2 unga tjejer väckta mitt i natten av knackningar på ytterdörren. När knackningarna senare övergår till fönsterrutan tittar en av tjejerna ut. Och där står en maskerad individ utanför fönstret och blottar sig. Tjejerna blir såklart vettskrämda och tar nu fram en kniv. De väntar i cirka 15 minuter för att sedan kika ut igen. Och då står den maskerade personen kvar utanför fönstret. Men en av tjejerna känner då igen individens blick. Han är ju maskerad, men hon känner ändå igen själva blicken och tror att det är en 16-årig kille som brukar åka rullskridskor i Orrefors. Senare så anländer polisen till platsen och får information om det som har hänt. Och det här leder polisen till 16-åringen Erik. För det är just han som brukar åka rullskridskor i Orrefors. Det är Erik som en av tjejerna känt igen. Vi går vidare. Polisen kallar in Erik till förhör. Och han erkänner relativt snabbt att han har blottat sig för flickorna och skurit sönder kläder i Orrefors. Efter upprepade förhör avslöjar han även att det var han som tog livet av 10-åriga Carolina. Erik hävdar att det är hans mörka sida som tvingar honom att utföra sådana handlingar. Han förklarar för polisen att den mörka sidan ibland tar över och han känner sig maktlös när bilder och känslor fyller hans sinne. Han har 2 sidor som han inte kan styra. Erik berättar att den ödesdigra natten hade han suttit och tittat på TV. Vid ungefär 2-tiden på natten vaknade han upp, plågad av drömmar om flickorna i äppelträdgården. Han delar med sig av att hans mörka sida på något sätt styrde honom till platsen, med ursprunglig avsikt att skrämma barnen. Men situationen hade eskalerat. Erik försöker förklara för polisen hur hans mörka sida påverkar och kontrollerar hans handlingar. Att detta har lett till en kedja av handlingar som man egentligen inte velat utföra. Efter en husrannsakan hemma hos Erik hittar polisen mordvapnet, en morakniv, som skickas till SKL för analys. Resultatet av analysen avslöjar att kniven har spår av blod från både Carolina och Sara. Det blir viktiga bevis som stärker fallet mot Erik. Efter att Erik genomgått en rättspsykiatrisk undersökning på Huddinge sjukhus i Stockholm visar resultaten att han lider av en allvarlig psykisk störning. Tingsrätten meddelar sin dom den 25 september år 2000 och anser att han ska dömas för mordet på Carolina. Hovrätten gör samma bedömning i sitt beslut. Erik placeras i vård och genomgår behandling under en period av 12 år. Han skrivs ut från vårdinstitutionen år 2012. Ja, det här är ett oerhört tragiskt fall och Carolinas liv gick inte att rädda då hennes halspulsåder hade spruckit till följd av knivattacken. En läkare som flera år senare intervjuas av SvD berättar att man misstänker att Erik lider av DSNOS, Disorder of Extreme Stress Not Specified. Kärnan i DSNOS inkluderar svåra reaktioner på stress och traumatiska händelser där personen kan uppleva en förlust av kontakt med verkligheten. Det är vanligt att individer med DSNOS kan falla in i en slags självhypnos där de förlorar medvetandet om sina handlingar under perioder av överväldigande stress. Och efter de här perioderna så kan de sakna minnet av det de har gjort. Och det är just det Erik berättar i rätten. Han har inget motiv till händelsen och han minns inte så mycket av det. Idag står ett äppelträd på tältplatsen som planterades där till minne av Carolina. Och alla namn i dagens avsnitt har bytts ut förutom Carolinas. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Klippare var Oliver Bergman.
Podplay, en del av Power Media.